Podplay.
Vi är live, det är fredag, det är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde, och vi har packat fredagsavsnittet med massa smått och gott. John Wilander Lambrell har gått på bio. Klara förklarar krig mot den största vi har i svensk tv. Och Messiah har upprört folk på båda sidor stängslet. Dessutom special musical guest Andreas Jonsson. Välkomna! God morgon på er fredag, det är mars och ja, jag vet inte riktigt, jag är lite, jag sa till någon häromdagen att det här är den längsta vinter jag någonsin har upplevt. Alltså då menar jag inte vinter, bara mental vinter. Jag tycker det har varit otroligt jobbigt. Det har varit en konstig tid. Jag har liksom yrkesmässigt gjort några av de roligaste grejerna jag har gjort i min karriär.
Jaha, jag trodde det var den här podden som var det roligaste du hade gjort.
Men... även det, jag har podden, ja, precis. Och även andra grejer. Men just att jag har varit mentalt slitigt i övrigt. Så att jag tycker att mars kan de bara spola igenom. Och sen april, då ska vi till USA också.
Ja, vad kul att jag blir bjuden den här gången också.
Men vadå bjuden? Du vill väl inte åka till USA och se på wrestling?
Nej, det vill jag faktiskt absolut inte göra.
Då så.
Nej. Men jag gör ju också annat. Jag kan ju gå på spa när ni kollar wrestling.
Jag tror heller inte du vill betala priset för vad det nu kostar att gå på wrestling i USA.
Nej, inflationen har även påverkat wrestlingpriserna.
Jaha, hur dyrt har det blivit
då? Det är ju inte absurda summor.
Men säg
det,
du kan ha visat. Det är också så här, vi köpte dem ju i sommar.
Men nu kommer det, vill ju alla veta.
Vi kan inte säga.
Det är för dyrt.
Det måste ni kunna göra.
Vi kan inte säga.
Vi måste podda i flera år framöver för att betala av dem.
5 000 per biljett. 10 000 per biljett.
Alltså du är inte i närheten. Nu kör vi.
Jaha, ni kan inte säga för att ni har partners och det här kommer bli, det kommer bli problem på hemmaplan om ni berättar hur dyra de här biljetterna var. Så ni har mörkret.
Jag kan säga så här, jag fick använda min partners kreditkort för att sprida ut kostnaden. På riktigt.
Vadå,
och jag betalar fortfarande av det.
Gud, du är ju en solovårare.
Vilket mörkt avsnitt av Lyxfällan sen. På den stora tavlan. Är det 5 000 på kläder, 5 000 på bensin? Sen är det 78 000 wrestlingbiljetter.
Nej, vadå 78 000?
Nej,
det
är överdrivligt. Inte så mycket.
Nej. Nej, men jag hade kunnat gå på spa eller någonting. Det är bara det.
Ja, jag förstår. Mm. Men du har ju så många barn också.
Just det är därför jag vill åka.
Poppy pastejmaskin. Ja, bland annat.
Just det.
Det är Mello semifinal på, ja, imorgon på lördag. Och då är det nya då är ju att det inte är dueller. Det tycker jag är, jag vet inte vad det är. Varför blir jag glad över det här? Jag blir lite glad över det. Jag tycker att det känns spännande.
Duellerna var ju skit.
Jag tyckte de var kul när de kom också. Jag är verkligen gammalmodig. Jag älskar verkligen Mello. Jag önskar att jag någon gång får jobba med det.
Alltså, vad de än trycker ner i halsen på dig så sväljer du.
Ja, om du säger det så, det låter nästan.
det är så det är.
Ja, visst, det är väl en bra egenskap. Det blir så man blir omtyckt. Det var i alla fall så Emilia på mitt högstadie blev omtyckt. Va? Hon älskade portugriser. Hon var från Gränna, det var naturligt för en. Så kör vi! Semifinal i Melodifestivalen. Det är 8 akter och 4 låtar går vidare.
Vilka hoppas du på?
Ja, det ska vi se. Theos tror jag kommer... Nej, Mariette. Ja,
men förlåt, jag måste säga det. Det är ingen som bryr sig om vad du tror. Nej, eller vad du... Alltså, okay. Det finns odds.
Okej, okay, artisten här är Theos, Mariette, Victor Krone, Tennessee Tears, Elov och Benny. Benny? Vem är Benny? Benny, ja, Benny.
Vem är Elov?
Ja. Melanie Webe, Nordman och Kiana. De som går vidare måste ju då vara Kiana, Nordman, Elov och Benny,
Theos,
Mariette och Tenos. Theos. Nej, Mariette kanske missar då. Theos, Elov och Benny, Nordman och Kiana.
Ja.
Jag tycker det är en konstig grej med...
Alltså det här är inte de jag tycker är bra, ska jag säga.
Nej, men tycker de är de bästa. Mm.
Ja, det här är ditt odds.
Ja.
Ja, okej. Okay. Jag tror att man ska lita mer på de stora oddsbolagen.
Vad säger oddsbolagen då?
Nej, men det som var konstigt var att så här, det var ju ingen epadunk-låt i årets Mello. Nej. Alltså, de har ju verkligen missat det helt. Vi pratade ju om det. Att de måste
fast Elov och Benny räknas ju.
Ja, men den är ju inte epadunk. Så där låter ju inte. Det där är ju någon slags slagerdänga.
Ja, typ. Det är lite raggarslager liksom.
Ja, det vet jag inte vad det är. Men det var ju inte epadunk i alla fall. Vilket är tråkigt. Mello är alltid några år efter.
Ja, verkligen. De presenterar hiphopen så här 2012.
Ja, och så har de bara,
i formen av Molle från baren.
Men så hiphop är de kunde hitta. Ja, men typ. Så att de är alltid efter liksom.
Ingen mörkhårig. Nej, sa ju Christer Björkman.
Ja, just det.
Mm. Och så blir det Molle. Och Aloin sa en sån i en rap battle. Det var ju verkligen fortfarande obehagligt.
Ja, det var det fan. Riktigt obehagligt.
Jag ska gå på finalen faktiskt. Det ska bli kul. Det känns som en bra final i år. Jag är väldigt förtjust i Mello.
Ja, väldigt förtjust. Jag är avis faktiskt. Mm.
Vilken håller du på? Vilken låt tycker du bäst?
Man börjar få lite så 2012-vibbar med Loreen igen. Då var det ju Danny som var den stora konkurrenten. Lite då med Marcus Martinez och Loreen. Och så även då Maria Sur. Mm. Hon heter så, det är inget.
Nej.
De tre gör väl upp om.
Ja, gillar du låten eller tänker du att det är Ukraina-kopplingen?
Ukraina-kopplingen. Okay. De har väl vunnit allting egentligen sedan kriget.
Jag tror också de är favorittippar att vinna Eurovision även i år.
Ja. Alltså de vinner allt.
Ja, det var ju tufft också.
Ja, precis. Vi var inne på det tidigare.
Inte bara vinster.
Nej. Många såklart förluster rent manfallsmässigt och emotionellt så, givetvis. Men just om man ska ut och tävla i Europa.
Så är det.
Ja, man har ju mycket goodwill. Ja. Såklart. Mm. Jag kan tänka mig att ukrainska ståuppkomiker kommer ha en jävla vår efter det här. Om de reser runt i Europa.
Ja.
Det har speciellt en.
Vem? Zelensky. Ja, han ska ut på en sån stor stand-up.
Ja, men det är han väl förtjänt av. Ja. Kan man ju tänka sig.
Ja, alltså folk kommer ju trilla av stolarna bara han antyder så.
Han vill bara hosta.
Ja, alltså, is this on? Wow.
Om kriget tar slut då, och hur ska han liksom leva upp till legenden av sig själv om han inte dör?
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, men nej, alltså, det... vad ska han gå tillbaka till? Liksom, ska han fortsätta styra Ukraina? Då kommer han ju kliva av, garanterat. Mm. Han
gör ju den här turnén då. Fulla hus.
Vadå, så ska han stå och skämta på en scen då, efter han har liksom
lett
ett land? Jag tror han kan dra mer än Waterfront.
Det är 4000 pers.
Jo, men Globen kan...
Globen är så dålig arena för stand-up.
Är det?
Han kanske inte bryr sig. Det ekar väldigt.
Med ljudet där.
Ja.
Därför har jag valt bort det.
Waterfront blir det. Han kanske säger så till sin stab nu. Kan de rappa på det här kriget? För jag har bokat Waterfront 2025.
Jag har bokat Raw Comedy Brunch i Malmö
2025, så att jag... Mårten Andersson är på mig hela tiden. Det vore bra om vi kunde rappa upp det här. Programledarna har nu två deltävlingar, eller semifinal och final kvar. Det kändes ju lite som att det som hände sist, det här när de här våtmarksaktivisterna tog sig upp på scen, vände opinionen lite i fördel då, plötsligt för Jesper Rönndahl och Farah Abadi.
Ja,
alltså,
men
de hade ju varit kritiska.
Men du skulle säga mot våtmarker?
Nej, det tror jag folk har glömt i samma ögonblick som den där freaken kom upp på scen. Men att folk var ju så väldigt kritiska mot humorn, och sen stod de där och babblade på.
Men jag förstår inte riktigt. Jag tycker de programledarna var grymma.
Ja, de har väl varit, de är väl gulliga liksom.
Men därför så blev jag så otroligt frustrerad och också lite arg och bestört när jag läste tidningen då att min absoluta nemesis, Pekka fucking Heino.
Konstig han, nemesis.
Ja, men jag hatar honom! Ja. Förlåt, jag hatar, det är ett för starkt
ord. Ja, det kan man tycka.
Men jag tycker inte att Pekka Heino beter sig schysst. Han beter sig som en jävla mobbare, va? Uh-huh. Han går ut på sin Instagram och skriver då att Jesper Rönndahl framstår för mig som en andra klassens komiker som mest bara skrattar åt sina egna skämt. Mm. Vad är det? Varför sitta Pekka och skriva de här grejerna? Det är bara elakt. Och sen så skriver han då om det här avbrottet när den här aktivisten gick upp på scenen, så tyckte jag att Farah Abadi och Jesper Rönndahl skötte det skitsnyggt. Mm. Verkligen. Mm. Man vet ju själv hur det kan vara. Eller nej, jag vet inte alls hur det är.
Du kan tänka dig hur det kan...
Jag kan tänka mig hur det är, för jag har ju suttit på andra sidan i bussen när sånt där hände.
Och så man... känner jag ofta om när flygkrascher, så kan jag tänka, åh gud. Tänk om det hände när jag var ute och flög.
Ja.
Mm.
Ja,
jag kan tänka mig hur det är.
Nej, men jag vet, jag har suttit i bussen och pratat med programledaren när någonting har gått åt helvete och man bara så här, håll det vid liv eller liksom kör på bara, och de vet inte vad de ska säga. Sköter du skitsnyggt? Och han går ut och sågar dem i fotknölen och säger då att man inte ska skryta med att man kan blajprata in i evigheten, och att man borde liksom hålla käften och inte låta bara munnen gå för att fylla ut tomrummet. Vad tänker Pekka Heino att de ska göra när de står där? Och då tänker jag så här, vad är hans deal? Jo, men grejen är ju då att programledarna har ett uppdrag. De har fått en brief som de förhåller sig till. Det är alltså inte programledare, det är inte Jesper och Farah som har bestämt att de ska stå där och blajprata. Det är inte de heller som säger att det här är inriktningen vi ska ha på Melodifestivalen. Utan de har SVT som ger dem briefen. Och SVT är också väldigt noga med den briefen. Samma var det när han mejlade då otäcka mejl till mig. Oj. Om vår Oscarsändning för några år sedan. Vi hade fått en brief, Pekka fucking Heino. Vi hade inte skapat innehållet efter eget tycke och smak. Det Pekka Heino nu gör en sport av, det är att skjuta budbäraren. Och jag känner att jag ryser av obehag bara jag ser de svarta konturerna av hans namn i kvällspressen.
Oj.
Ryser.
Gud, vill man verkligen ha honom emot sig? Han känns som att han kan. Nej, han är det, snabb på.
Vet du vad? Om det är någon, ja,
men man inte klarar emot sig heller.
Ja, men någon som kan stå upp mot en jävla mobbare, då är det jag.
Verkligen, ni skulle kunna ha en mob-off.
Nej, men jag menar bara att Pekka Heino har ändå liksom varit programledare i många, många år. Jag tycker fortfarande att nu sparkar jag uppåt. Och det jag gör är att jag call him out on his bullshit. Mm. Det är inte som att han inte, han har skrivit otrevligt och elakt.
Yes.
Både till mig och om andra. Ja. Offentligt och publikt.
Yeah.
Det är klart att han ska få ta konsekvenserna för det.
Verkligen. Ja. Det finns ingenting som säger mer att sparka uppåt än att ge sig på Pekka Heino. Det kan man vara säker på. På tal om folk som befinner sig på toppen, John, du ska prata om kungen.
Långt uppe på vinden, där hittade han den. Det var en tombola, han sa fint att se dig vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en jag.
Det här jävla stön. Alltså det är också så jävla mörkt att tänka då.
Men vad snackar de för stön?
Jävla mörkt att tänka då att så här, men det kom den här, Henrik Karlsson skickade den här vignetten då, och sen har då Messiah, antar jag, gått in i någon studio, satt sig ner, tryckt på rec och suttit och gjort och kanske liksom övat några gånger för att få till det här perfekta stönet. Förstår ni hur jävla mörkt det är? Och sen lagt in, skickat det till vår producent som har lagt in det i slutet. Det är så jävla mörkt.
Va?
Det är liksom det som har hänt.
Jag förstår ingenting.
Jävla
fantasier. Så där låter inte jag.
Nej. Garanterat inte.
Nej.
Jag låter mer.
Ja. Mina takeaways från kungafilmen.
Oh, så låter.
Jag såg kungafilmen här i veckan då, Karin av Klintbergs dokumentär Kungen. Mm. Har ni varit och sett den?
Vad handlar den om?
Jag var bjuden kungen. På den här fina gala premiären, men jag kunde inte gå tyvärr. Jag var tvungen att skryta på det.
Nej, okej. Okay. Jag tyckte att den var underhållande.
Mm.
Men jag har tre takeaways från den filmen som...
Varför var du såg den? Du går ju på bio.
Nej, jag vet inte fan vad det var. Jag vaknade en dag och så tänkte
sjukt.
jag ska gå på dagsbio med Johanna. Hon tittade på mig som att, vad är det med dig? Nej, jag vet fan vad det var. Jag har aldrig...
Sa hon, nu har klockorna stannat.
Nej, det sa hon inte. Hon sa, hur mår du? Liksom.
Nu är spiltan tom, sa hon.
Det var väldigt konstigt. Ja. Det är nu när ni frågar, det låter ju nästan...
Det låter som du.
Jag börjar nästan bli orolig över mig själv.
Vem är du ens?
Dagsbio.
Väldigt trevligt också.
Jo, men det var trevligt. Och framförallt så fick jag med mig tre takeaways från den här filmen. Hon har ju intervjuat honom då, slänger upp lite arkivbilder och sådär. Det är kul. Och hela tiden när folk pratar om kungen i den här filmen och överlag så pratar man om honom som skämtsam. Kungen är väldigt skämtsam, folk skrattar när han säger någonting i biosalongen. Men problemet är ju att det är ju inte skämt liksom. Alltså så här, han är ju inte en stå-upp-komiker på det sättet. Media har ju beskrivit honom hela tiden som skämtsam. Jag har några exempel, jag har inte några exempel från filmen då, för jag kan inte sitta där inne i salongen och spela in ljud. Men här är några exempel på när media har skrivit om kungens skämt i rubriken på en artikel. Och jag tycker väl det här är väl knappt skämt. Först var det då när kungen och Silvia var på Karolinska sjukhuset på någon besök. Och då frågade drottningen om munskydd, varför man inte använder det i Sverige. Och den här killen på sjukhuset kan inte riktigt svara på det. Och då drar kungen ett skämt. Det var i alla fall rubriken då, kungens skämt om munskydd. Vi kan väl lyssna på det.
Får jag ställa en enkel fråga?
Absolut.
Varför man inte använder det i Sverige när hela världen använder masken?
Folkhälsomyndigheten i Sverige har ju gjort den bedömningen ut efter sin expertis. Hur man grundar detta, det vågar jag min specialist har inte säga. Men det finns säkert någon annan som kan förklara.
Vad sa han nu?
Det är ingen som kan förklara det.
Det var skämtet.
Det skulle vara skämtet då. Man hör ju hur några skrattar. Ja. Men folk skrattar ju alltid åt när liksom, kungen säger någonting.
Ja.
Och så dyker jag ner i historien och tittar på andra då av kungens skämt. Och jag vill liksom ha reda på varför, hur det har kunnat bli så här och vem som är ansvarig.
Och det är ju inte riktigt som till exempel med Göran Hägglund som han sa då, liksom regeringens komiker sådär. För han gjorde en ansats till skämt. Det fanns ändå en skämtansats.
Allt är relativt.
Liksom. Allt är relativt. Han stod ju liksom bredvid ganska trista miljöpartister. Står man bredvid Gustav Fridolin är det ganska lätt att framstå som en lustig kurre.
Ja, och så tror jag också att så här, de här hovreportrarna går liksom kungens ärenden på samma sätt som jag tyckte kanske att Karin av Klintberg gjorde också i den här dokumentären. För hovreportrarna har alltid satt rubriker då om att kungen skämtar hela tiden.
Ja, fast annars får hon ju ingen access längre.
Han kan ju bara klippa bandet då ju.
Jo, jo, visst. Men...
Och inte rätt band.
Nej, inte det bandet.
Nej, men om vi lyssnar på ett annat av kungens skämt. Rubriken i Expressen var kungens skämt, samma svar om Silvias hälsa. Han får ju då frågan om Silvia som ligger på sjukhus.
Drottningen skulle ju åka med kungen och blev ju hastigt sjuk här. Hur mår drottningen nu?
Ja, du, om det som du som frågar så tror jag att säga att hon har... Det var jättedåligt och jag tror faktiskt det är nog läge för några läkare skär av hennes öron, tror jag faktiskt, att det är så
allvarligt.
Hur skrattar ni?
Det är kul för det är så jäkla apart. Vad men, säger han?
Nej, men han frågar då hur mår den här Johan T. Lindvall, den här hovreporten, ja. Han frågar då hur mår drottningen, då säger kungen att de ska skära av hennes öron.
Precis, ja. Det är så märkligt.
Ja, det är märkligt, det är inget skämt.
Ja, men det är kul för
det borde
det
vara kungens märkliga svar.
Nej, precis, det är inte, finns det en ansats till skämt här dock? Han måste ju...
Jag tror inte, jag tror att bara ribban har sänkt så jävla mycket för vad man förväntar sig av kungen,
ja,
och den här... Det är en galen människa som svarar sådär,
ja, men, och den här hovreporten då, Johan T. Lindvall på Expressen, han har ju legat bakom mycket ointressant genom åren. När prins Carl Philip var på väg på ett flyg från Grekland till Sverige så var ju han på plats på det här flyget, och jag läser bara kort från hans artikel. Carl Philip njöt av flygningen och det enda som verkade irritera honom var luftkonditioneringen. Flera gånger skruvade han på den innan han blev nöjd. I Grekland hade det varit gott om öl och sprit i sällskapet, men nu på väg hem till Sverige var det läsk på burk som gällde. Carl Philip nöjde sig med Coca-Cola. Ja, det är alltså från en riktig artikel då. En ny rubrik, en annan då var ju Aftonbladets hovreporter. Hon vill inte vara sämre, hon Jenny Alexandersson. Då skrev hon kungens kattskämt. Och jaha, var det här ett skämt då?
Det är det som är så viktigt.
Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
Ja, den var väldigt söt faktiskt.
Ja, han dricker. Törstig, ja.
Men det är ett skämt. Pekar bara på en katt.
Ja, det är sänkt ribba för skämt.
Ja, men verkligen, ribba bara liksom fortsätter skämt. Varför skriver de att det är skämt? Och varför skrattar alla?
Ja, det är väl en av fördelarna med att vara kung.
Jo, ja, det är ju det
kanske den största fördelen.
Kanske, sista exemplet bara.
Allt man säger är intressant, alla och...
alla skrattar hela tiden. Han tror att han skämtar.
Ja, men och de här hovreporterna ska väl också vara, ska inte de vara lite då kritiskt granskande? Eller har jag missuppfattat det? De går ju verkligen hans ärende. Det här är sista då, när prinsessa Madeleine har fått barn. Då skriver Aftonbladets hovreporter: kungen skämtar om barnbarnet. Vi lyssnar på skämtet och framförallt då de efterföljande skratten.
Just det, att de blir morfar igen.
Ja, det är konstigt, va? Inte det? Märkligt.
Ja, hur känns
det? Det är ganska naturligt.
Rollen där.
Ja, hur upphetsad det blir. Ja.
Ska man flytta hem nu till Sverige?
Det är väl också intressant, va? Säkert. Kanske flytta till Island istället, så. Det är bättre där.
Alltså, han är ju ett asshole här bara.
Men det är väl inget skämt, hon ska flytta till Island.
Nej, det är, nej.
Ja, okay.
Nej, men han, nej. Här är han ju bara otrevlig.
Ja, men det var min första take away i alla fall, att här, Karin av Klintberg och publiken och alla hovreporter, allt är liksom så här, de beskriver kungen som skämtsam, fast jag vill påstå att det egentligen inte är skämt. Min take away 2: biopubliken hånskrattar åt traditioner och högtidligheter. Och det här tyckte jag var rätt intressant. Man får ju se då när liksom slottsvakterna välkomnar kungen. Och det är mycket såna här grejer. De säger gud bevare konungen. Och de gör massa grejer, de går i de här marscherna.
Var det fortfarande?
Ja, men ja, och då liksom skrattar folk. Alltså av vad jag känner av på folk så tycker de liksom att det där är trams och vad fånigt. Det är liksom som så här, det är barn som leker krig typ. Mm. Eller så här, barn som leker kungahus. Då tyckte jag bara var intressant att man hånskrattar åt det där. Och det för mig till min sista punkt då. Den frågan återstår väl då. Alltså, varför har vi ett kungahus? Varför betalar folk för det? De som sitter i publiken är de som betalar för allt det här som jag upplevde att de tyckte tramsiga. Gud bevare konungen och allt sånt där. Ja, min sista takeaway får ju bli då att Karin av Klintbergs film porträtterar kungafamiljen på ett sätt som de ofta blir porträtterade på. Och det är som om det är synd om dem.
Mm-hmm.
Alltså, jag tror att det finns en så stark inneboende önskan hos folket som betalar för det här att tycka synd om kungafamiljer eller personer med makt. Alltså, titta på den stackars kungen. Han hade inget annat val än att bli rik, berömd och slippa bli bedömd på sin arbetsinsats. Stackars prinsessan, hon fick inget normalt liv. Man hör ju det där ibland.
Men det rycks ifrån dem, de hade inget val.
Nej, men alltså så här, prinsessan är tvungen att resa till Örkeljunga och inviga en tågstation då och då. Vad hemskt.
Ja, liksom. Det är för hemskt att behöva vara i Örkeljunga.
Jo, visst, men det är också så här, det är bra betalt för att...
Bättre än när jag brukar åka dit.
Jo,
stå på och ja,
du får inget slott för det.
Nej, jag får knappt betalt.
Nej. Precis, då är det ju för sig oklart varför du åker dit.
Ja, min bror frågar ofta det.
Nej, men liksom hela filmen är uppbyggd kring det här. Man får bara se kungen sittande på de här Öland-konserterna och annat när det regnar. Förstår ni vad jag menar? Alltså han tvingas sitta genomlida. Åh, så jobbigt. Han måste sitta i regnet och lyssna på september, typ.
Narrativet som byggs förstärks av att det alltid är mulet och regnar.
Ja, men det är mulet. Det regnar. Det är liksom, det är tufft. Och filmen tar också upp att på 70-talet då så fanns det en debatt om monarkins vara eller icke-vara. Det har väl alltid funnits. Men det var ju, den var lite starkare då. Men de enda argumenten som förs fram från den tiden var återigen hur synd det är om den här familjen. Alltså det är någon person som säger så här, kan vi inte bespara den stackars familjen den här tyngden? Mm. Allt handlar ju så mycket om vinkling. Man skulle ju kunna ha gjort en film som visar på liksom vilket fantastiskt liv kungafamiljen har blivit tilldelade. Alltså slotten, villorna på franska rivieran, pengarna, hur de liksom då överröses av en massa kärlek från människor, bara de visar sig ute på någon trappa.
Men du vet att de också har personliga förmögenheter som inte är apanage, va? Apanaget är väldigt litet och det mesta av apanaget går till att ta hand om fastigheterna.
Men vad tror du de pengarna slotten? Kommer? Hur de pengarna kommer ifrån?
Jo, men vi måste ju ta hand om slotten för de är kulturminnen, John.
Jo, absolut. Men den här familjen, min poäng är bara, den här familjen har gått om pengar. De har inte riktigt gjort något före. Men den här filmen får ju framstå som att kungen har haft det skitjobbigt, liksom. Mm. Stackars kungen, han måste vara kung. Stackars prinsessan, hon måste vara prinsessa. Det framställs inte som ett speciellt bra liv. Och på det sättet tycker i alla fall jag att Karin af Klintberg lite grann går hovets ärenden rätt bra. På samma sätt som hovreportrar alltid gjort, genom att få det att framstå som om kungen har humor när han väl inte kanske har det riktigt. Hela filmen känns liksom som ett hitjobb från, alltså ett motsatt hitjobb.
Ett hyllningsjobb.
En beställning.
Ett rimjobb.
Ja, så kan man se det då. Alltså som om hovet har beställt den här filmen. Att kolla, trots att det är så jävla tufft att vara kung, så har han ändå lyckats för att det är liksom hans
plikt. Men det är väl klart
plikt.
Att det är så, annars skulle han inte ställa upp på det.
Ja, jag kan i alla fall inte föreställa mig en bättre propagandafilm för kungafamiljen.
Om han inte kan få vara med och bestämma hur han ska porträtteras. Det måste man ju räkna in.
Nej, okej. Ja, nej, men i sådana fall bra. Då har de lyckats. Men ja. Den var också underhållande att se.
Hovet ringde Karin af Klintberg och sa, hej, vi behöver ett rimjobb på kung. Och hon ställde.
Nej, men sluta.
Alltså, eller så har hon gjort det för att hon ville göra det på det sättet. Det
filmen är alltså.
Jo, men och framförallt så här, det är ju bra, folket är nöjda med det här. Ja. Det håller folket i schack.
Men tror du inte...
Om man kan sitta och skratta och tacka, han behöver liksom sitta i regnet och han behöver göra alla de här jobbiga grejerna.
Alltså på 1700-talet, då så satt de ju och liksom hade sina middagar inför folket på slottet. Så folk kommer dit och bara stå och titta på kungen när kungen åt sin måltid.
Det var så det funkade då.
Det har varit så här i alla tider. Och jag tror så här, kanske inte med den här regeringen nu, men ganska snart så kommer både den brittiska monarkin och den svenska monarkin och den norska monarkin och den danska monarkin, den kommer dö. Jag tror inte ens att Estelle kommer bli kron, eller hon kommer inte bli drottning.
Det tror jag. Men att förr i tiden så kunde folk gå fram och ta en del av vad kungen åt och fick höra vad stå och titta på en.
Man fick stå
del
bakom.
Av...
De satt och åt med ett rött band emellan.
Du känner inte vad det här är på väg, Clara.
Och de visade ett intresse då för vad som...
Nej, jag sa inget.
Så borde man. 3, 2, 1. Så borde man verkligen ha det.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej!
Hej, hemskt mycket hej. Varje fredag brukar jag och min familj, precis som kungen på 1700-talet, åt det han var... det han åt.
Ja. Äter jag och då. Och
sitter du som en kung med dina Santa Maria-kryddor.
Som en riktig kung, trepackskryddor.
Känner mig som en kung.
Var då lyssnarna nu är folket då som lyssnar på dig och tar del av din middag.
Så skulle man kunna säga.
Vi är Karin af Klintberg här som bara låter det på hända.
Har du mer
kritiskt granskande dina jävla tacos?
Har du mer respekt för Karin nu? Att man sitter liksom i en situation.
Nu är kungen hungrig. Och varje fredag så har jag då ett speciellt tillbehör till mina tassos. Så idag har jag ingenting annat än rökt pancetta.
Ja, det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns.
Men du hör ju på ordet pancetta att det inte är mexikanskt.
Vet ni vad? Ikväll så är det då Svenska Nyheter igen. Det är ett program där jag sitter och läser olika roliga lappar som jag har skrivit. Förra veckan hände det magiska att jag tror att jag skrev det perfekta skämtet. Säg som en nyhet. Jo, precis. Svenska Nyheter, om man inte sett det, det är då ett lappprogram om olika nyheter och så säger man olika vitsar ibland så skrattar folk och sådär. Och sen ibland så delar man de här grejerna viralt, eller man vill att de ska gå viralt. Man delar, är det så? Säger man att man delar något viralt? Nej, viralt blir det sen. Det blir viralt. Man delar det och sen kan det bli viralt. Så ja, är det. Precis. Mm. Man delar det och sen blir vissa grejer virala. Och förra veckan så tror jag att jag framförde ett skämt som jag egentligen bara improviserade fram hälften av det. Men jag tror att det kan vara det perfekta skämtet, för det visar sig att det upprörde människor på alla sidor, trots att ingen riktigt. Ja, vi kan spela upp skämtet i bara 40 sekunder. Det handlar om den här sverigedemokraten i Kalmar, ni vet, han som trodde att de skulle bygga en moské som var 10 000 hektar stor.
Sverigedemokraterna i Kalmar försökt stoppa bygget av en ny moské.
Sen vill man bygga med närmare 10 000 hektar, bygga en moské. Det anser inte vi vara rimligt.
10 000 hektar, det är ganska stort. I relation till Kalmar skulle den nya moskén vara så här stor. Jag vet inte. Ja, det är. Jag är för religionsfrihet, men vi kan inte ha moskéer som är nästan lika stora som min lokala paddelhall. Det går inte. Och det där tror jag inte ens att självaste Mohammed hade gillat. Mohammed är alltså killen jag spelar paddel med. Han är ingen smärsa som profeten, brukar jag säga.
Ingen smärsa som profeten. Nej. Ja, det är ju väldigt fånigt skämt, men i alla fall. Det var intressant då det här. Upprörde människor på alla sidor. Först delade jag på Instagram och direkt var det några sådana SD-gubbar som blev arga.
Mm-hmm.
Och skrev, när ska du vakna? Att man var någon slags, man var maktens hund eller något sånt där, maktens lakaj. Det var, då satte jag igång och blockade några SD-gubbar.
De menar att du hakade upp dig på hektargrejen.
Ja, de menade att bara det faktum att det byggs moskéer i Sverige borde ju varit nyheten. Så att då tänkte jag, okej, några SD-gubbar, man kan inte vinna varje gång. Vi blockar några SD-gubbar, det kan man göra. Sen delar den här på TikTok.
Blockar de alltså?
Ja,
okay.
Får man inte göra det?
Jo, det är bara intressant.
Jag blockade höger och vänster numera. Det är väldigt skönt tycker jag. Sen delade jag på TikTok och där fick den så att säga lite annan skruv. Där var det inga SD-gubbar. Det var däremot en annan del av vårt samhälle som mer fokuserade på andra delar av skämtet. Och det var ju en upplevelse.
Paddelspelare.
Inte paddelspelare heller. De tycker jag inte är så obehagliga att uppröra heller.
Nej.
Nej, det var mer folk som hade hakat upp sig på just den här sammankopplingen med moské, profeten och Mohammed.
Jaha. Folk alltså som, de som också hatar koranbränderna.
Ja, precis. Samma typ. Jag var lite full så på lördagskvällen och så började jag liksom svara någon. För jag tyckte någon var. Jag tänkte att det här är väl någon upprörd kille då som tror på profeten. Mm. Och så jag svarade någon. För det var någon som sa, fan vad det blev tyst i studion när du nämnde den store Mohammeds namn. Och då svarade jag lite skämtsamt. För jag tänkte att det bara var en kille som skulle vara upprörd. Så svarade jag, ja, precis. De i publiken känner nog till vilken dålig förlorare Mohammed är. Ja, och sen sitter jag och tittar på Mello och så tänker jag, det är väl roligt.
Ja.
Och sen går jag in och kollar på min TikTok igen och då har man sen när det står 99 plus uppdateringar, vilket innebär att det får spridning. Och då ser jag att det är väldigt mycket sådana olika konstiga arabiska tecken, för folk har kommenterat arabiska tecken. Och jag ska säga bara tydligt med att det är inte alltså, det är många folk med arabklingande namn som har gjort som gråtskratts-emoji.
Mm.
De flesta, och den tror jag betyder samma sak på. Det tror jag inte är en fatwa, så att säga.
Nej.
Gråtskratts-emoji, det är inte så. Det betyder ha ha ha, vad kul Leif och Billy i Sverige. Men i en annan kultur så betyder det du är död, din hund.
Nej,
utan det är samma. Så många muslimer eller folk med arabklingande namn tyckte att det var kul. Men fanns det också någon som skrev dels på arabiska, vilket gör mig lite, det är inget fel på att skriva på arabiska, men man vet ju inte riktigt vad det står, det är det.
Ja.
Just.
Och det är svårt
att veta.
Ja.
Och jag såg att jag plötsligt, säkert mina 200 senaste följare är då folk som har namn på arabiska.
Ja.
Och tänker man, åh vad kul att man är så stor i den miljön.
Mm.
Men man vet ju inte heller varför de får. Men i alla fall,
men betyder
det ingen översättningsverktyg?
Ja, jag vet inte om jag vågar. Men sen börjar jag då gå in och folk säger så här, aha, läs kommentar man sa nu om dålig förlorare. Då var det någon annan som skrev, nej han pratar om paddelspelaren som han spelar paddel med.
Mm.
Precis, men då vill man ju också gå in och säga, nej det finns ingen paddelspel.
Du vill förklara skämtet.
Ja, fast man kan ju heller inte gå in och säga, förlåt lilla vän, jag tror inte du förstår vad som sägs. Det här, om du lyssnar på de svenska orden här så är det ju inte. Det låter ju också nästan som att man Eller hur?
Ja, det låter lite för mer kanske. Ja.
Och sen till slut, liksom, klockan 22-23 på lördagskvällen, sitter jag där lite vinfull. Och då börjar folk säga liksom, saker som, du vet, det är du och Paludan. Nej, det är inte jag och Paludan.
Nej, gud! Ah, det betyder ju att du har valt din diktator nu.
Vem då?
Ja, men om Röndahl hade...
Vem har jag valt då? Profeten Mohammed?
Nej, du är Irans högsta andliga ledare såklart.
För det?
Såklart.
Ja, för du...
Det är självklart.
Det är väl det gänget också som nu är efter koranbrännare.
Ja, jag har inte valt... Jag ska förklara skämtet här snabbt då. Det är bara om det är någon som lyssnar. Skämtet här, det enda man driver med här i det här skämtet är den här lokalpolitiken som gör en jävla dum uträkning och tror att det är en hektar på 10 000 hektar, vilket är jättestort för en moské. Det är skämtet. Sen säger man Mohammed, och för att folk ska säga, åh, Mohammed. Det får man inte säga. Jo, jag spelar paddel med Mohammed. Ah, tänker man, okej, han hade ingenting att göra med profeten. Och sen säger man, ingen smärta som profet. Som att min paddelpartner skulle ha fått smeknamnet av en slump profeten. Vilket är ett fåhålligt... Ja, i alla fall, något man improviserar fram. I alla fall. Och folk är upprörda. Och sen sitter jag då liksom 22-23 på kvällen och får, vilket jag förstår så här dagen efter. Det här är ju regelrätta dödshot. Det är ju folk som säger så här, vi ses din jävel. Folk som skriver ut min adress. Någon säger, det här är Lars Vilks 2.0, vilket jag tyckte ändå var intressant.
Kanske inte intressant, skrämmande.
Ja, men lite. Och sen, ja, jag var bara fascinerad. Och så att det var på Insta var det då SD-gubbar som upprörde över att man, jag vet inte, hyllade moskéer eller någonting. Och på TikTok var det då motsatsen till mer sådana som kanske besökte moskéer.
Mm.
Och sa, visa respekt, säg aldrig hans namn. Och frågade, vems namn? Mohammed. Så säger jag, men om någon heter Mohammed då? Så han, det spelar ingen roll. Jag bara, du heter ju Mohammed. Det är väldigt förvirrande.
Ja.
En kille som bara ville se Mello och gå och lägga sig.
Och vara lite vinfull.
Ja,
men du måste, om du ska, vad heter det, säga skämt som folk liksom då uppskattar och kan ta till sig, så måste du typ peka på en katt och sådana grejer. Då. Alltså uppmärksamma folk på katter. Så. Jag tror att det är lättare att bli, då är det mer tydligt skämt.
Ja.
Ja, men jag tror liksom bara sammanfattningsvis, det här lugnar ju ner sig sen när de flesta verkar gilla skämt. Men jag tyckte bara när jag pratade med SVT på måndagen, jag bara beskrev det här, haha, hur var din hälsa? Så här, oj, men vill du liksom prata med dem? Vill du att vi ska kolla upp de här människorna?
Ja, det vill du verkligen, det ska du göra.
Jag vet, fast då hade jag ju redan typ blockat dem och raderat skiten. Så att då var det ju, och då blev jag lite så här efterhand, lite skakig i efterhand. Det var så här, oj, ja, fast skitsamma, jag är ändå van vid sånt där. Men det var ändå, jag tyckte bara att sammanfattningsvis då, att vi äntligen hade lyckats att skriva det perfekta skämtet. För det kom ju en ny public service-granskning här förra veckan. Folk vill liksom strama åt, folk säger att det är omöjligt att göra underhållning i public service. Men här lyckades det alltså. Att skriva ett skämt som var så perfekt att båda sidor kokade, och man förenade då olika ytterkanter, att de då tillsammans med en unison röst skrek, lägg ner skiten, inte för mina skattepengar. Och sen skrek de någonting på arabiska som jag inte förstod.
Och nu har du fått din diktator.
Vem då?
Ja, men Irans högsta andlige
ledare. Nej,
självklart.
Vad heter han då? Sayed Ali Khamenei.
Ja.
Jag kan inte säga hans namn, varför skulle jag valt honom?
Såklart. Valet är gjort.
Ja, vi får se om jag är här på måndag. Ta hand om er.
Säg inte så.
Nej, verkligen inte. Men annars så tror jag faktiskt att Martin Björk har uttryckt intresse för att ta över. Vilket är ju kul för oss alla. Vi hörs nästa vecka då. Ta hand om er själva och varandra. Ha en trevlig helg, ska jag. Hej, hej.
Hej!
Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, partying, woo. Partying, partying, woo. Fun, fun, fun. Looking forward to the weekend.
Podplay, en del av